Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Halloj, du lyssnar på mediepodden Atledotter och Bjurvald. Jag heter Margareta Atledotter och med mig har jag...
Lisa vem då? Bjurvald.
Ja. Ja, hej Lisa.
Hej Margareta.
Hur är läget?
Ja, det är bra med mig, tack.
Vi har också med oss en fantastisk gäst, Anna Besén.
Hej.
Hej, välkommen.
Tack så mycket.
Hur känns det?
Bra och lite pirrigt.
Ja. Ja, det ska det göra.
Ja. Lisa, vi satt och snackade lite här med Anna. Jag satt och kuttrade lite innan vi körde igång. Du sa att du hade någon gymspaning till Anna.
Ja, vi ska naturligtvis prata om Anna Beséns journalistiska kvaliteter. Vilket vi har gjort med alla våra kvinnliga mediegäster hittills under året som har gått. Men jag är en rolig privat spaning. Jag var inne själv på DN. Det finns ju ett gym under Marieberg där du jobbar. Jag är som medicinreporter på Expressen. Och jag minns när jag började träna där och jag såg dig på en sån här bodypump pass som man knappt vågar gå på, och det var någon så jäkla fart och energi, och det var ju bara, det var ju liksom som en människa som for omkring som en pil och lyfte tunga jävla däck och grejer och hoppa upp och ner, och jag var nästan så här: nej fan. Och så tänkte jag, okej, jag testar lite här i bakgrunden, men så kom jag ihåg, så såg jag den en annan gång och tänkte, men nu är hon där, jag tar den lite lugnare på. Det var, nej men sen så kom jag igång. Jag måste säga det till mitt lathetsförsvar liksom.
Vad bra att jag inte skrämde iväg dig.
Ja, men herregud människa, det är nästan som man måste fråga, är det så att man blir medicinreporter att man plötsligt tänker, nu man tar till, nu måste jag ta hand om mitt eget hjärta och liksom lever så sunt som, ja, alltså, det bara går.
Lite grann är det väl så, eftersom människor kollar vad jag äter och vad jag har i min matlåda och hur jag tränar, och jag får mycket frågor omkring liksom kost och träning. Men sen är det ju så, när man har ett sånt här jobb som vi har, man sitter mycket stilla, det är hög stressnivå liksom, och man jobbar ganska mycket, alltså då behöver jag träna för att få ut alla liksom stresshormoner ur kroppen, så det är ett sätt liksom att funka på jobbet.
Du gör ju helt rätt, jag tror att jag har alltså max 10 år kvar av livet. Alltså på riktigt, jag tränar
det, Anna,
ingenting.
Det får du säga emot. Inte kan det vara max 10 år kvar.
Det tror jag inte. Nej, det tror jag inte.
Nej. Alltså livslängd med 40 år, det tycker jag låter lite väl kort, även om man surfar eller liksom sitter och snappar mer än
man. Vi får se om 10 år. Vi hörs igen om 10 år. Ja, vi ser hur egentligen jag mår.
Margaret stapplar sig fram till podden.
Men vi får nog se dig på gymmet snart också. Tror du inte?
Oh my god, sluta.
Men jag måste fråga om du motsätter dig, så får kolla vad du äter och kolla i din låda. Är det lite strömt du liksom är bak full och ska plocka upp något McDonald's eller något, att du känner att det kan jag inte göra. Gömmer den i handväskan och äter.
Det gör jag ändå. Men det är klart att äter du sånt där, kan man få höra liksom. Ja, som jag ska vara sund.
Men
då, liksom.
Är det typ om så här, jag kan tänka mig att det är så här kött till exempel, eller du kanske äter du kött?
Jag äter jättemycket kött och jag äter jättemycket choklad också. Och det är ju sånt som folk kan titta på, men äter du verkligen sådär mycket choklad?
Men det är man har slagit till igenom. Vet inte alla det där nu då? Om man ska äta, du vet, ett glas, eller dricka ett glas rött vin, man ska äta mörk choklad.
Jo, det tror jag de flesta vet. Men jag tror att det som de flesta inte vet, det är ju att man kan ju faktiskt göra det mesta, bara man liksom gör det något sån här...
In moderation.
Ja, matligt. Det är det gamla vanliga, och det är det som är så svårt. För man vill ha ett enkelt recept.
Det där med måttligheten.
Det är väldigt lätt att man ser en sån här halv kilo smörk chokladkaka. Titta, där står den där nyttiga saken som Anna Besén skrev om i Expressen. Den här tar jag som snack. Så bara, oj, 1000 kalorier. Men jag måste fråga, apropå att du blir igenkänd och sådär. Du har ju varit i hetluften nu med dina granskningar av den smutsiga sjukvården. Det var något som jag och Margareta pratade om, och faktiskt anledningen till, eller en av anledningarna till att vi bjöd hit dig. Berätta, hur tusan går man undercover när man ändå är, alltså kanske inte så Carola-känd, men ändå mediekändis?
Jo, men man får ju tänka på att man är en mediafeja, och ute i den vanliga vardagen är man kanske inte lika välkänd. Det hade ju varit annorlunda om jag hade varit en tv-personlighet exempelvis, tror jag. Om jag hade varit Janne Josefsson hade det nog varit svårt. Sen så tror jag också att det har att göra med att jag har ofta valt att gå in i lågstatusmiljöer. Och senast då så jobbade jag som städare på sjukhus. Och själva yrket, själva rollen och uniformen blir en väldigt god förklädnad. Mm. Faktiskt.
Mm. Och du gjorde också så, gissar jag, att du var osminkad och satte på håret lite slarvigt och liksom inte körde någon glam städlook.
Det blir också lite konstigt om man kommer in till sitt städjobb i värsta glam stilen.
Ja.
Så, för ja, då sticker man verkligen ut. Kan jag
men
säga.
Hur fick du själva jobbet då? Var du ärlig eller wallraffade du med en falsk CV? Eller hur?
Nej, alltså jag söker ju jobb som mig själv. Jag var ju tvungen att visa mitt pass också, som jag berättar om i artikeln. Mm-hmm.
Varför då?
Jo, för att så att jag inte skulle vara illegal invandrare. Okay. Så kollar de passen. Mm-hmm. Så, men jag tror att det har att göra. Dels har det att göra med att jag går in i såna roller som inte är hög status. Mm. Och sen så tror jag också att det handlar om kontext. Jag menar, jag är välkänd i min lilla klick som är medicinjournalistiken. Där känner folk igen mig. Men går jag utanför den klicken, exempelvis att jag städar på sjukhus, då är jag inte igenkänd.
Det var intressant.
Så att det handlar,
men jag förstår
också om kontext.
Inte. Hur kan sjukhusen anställa någon som de vet ska granska dem? Du menar att du är helt okänd för dem? Du
bara, men det var ju inte så att jag gick in och sa: hej, jag söker jobb här, jag är journalist och jag tänker ta en massa smutsprover här för att kolla hur ni har det.
Men du använde ändå ditt riktiga namn då, såklart, ja, eftersom du hade passet. De kände bara, ja, inte till dig, trots att du har gjort flera sjukhusgranskningar tidigare.
Ja, jag har ju jobbat på sjukhus, ja, tidigare som wallraffande journalist, ja, också, och hemtjänsten och sådär, men nej.
Fantastiskt!
Men gud vad mäktigt ändå, ja, alltså att du inte blev avslöjad.
Var du nervös för det?
Ja, det var jag. Helst som jag träffade på gamla kollegor på sjukhuset som jag hade jobbat med när jag jobbade. Jag har ju jobbat på det där sjukhuset tidigare, ja, innan jag blev journalist, mm, i flera år. Och jag träffade på gamla kollegor som jag jobbade tillsammans med.
Mm. Gud, det är ju rena thrillen
i
det här.
I vården.
Vad gjorde du?
Jag var iskall. Du vet, man bara känner att det är som någon eller isbitar längs med ryggen på en sån här... Ska han känna igen mig? Oh. Men då tror jag att jag blev räddad av min städuniform. Ja. Att du ser inte städarna. Städarna är osynliga.
Gud vad intressant klassspaning där, ja, som blev som en effekt av...
Ja, men det var väldigt tydligt och faktiskt nästan övertydligt, mm, hur osynlig man är.
Mm. Mm. Ja, när jag tycker att så här, det där är någonting som man borde prata kanske lite mer om i våran bransch. Mm. Mm. Eftersom att i de stora mediehusen så jag tycker jag ser väldigt mycket så här, folk inte plockar undan efter sina möten och fikor och bara förväntar sig att någon annan ska göra det. De har ingen koll på hur, liksom, hur organisationer är uppbyggda och att det finns någon som jobbar med det. Ja.
Mm. Det finns ju lite cynism också i mediebranschen. Jag brukar prata med en kvinnlig städerska på DN. Mest därför att hon vill vara där. Det var ingen sådär.
Det är ju kollegor. Alltså det är ju folk man träffar varje dag.
Ja, och då fick jag en gång en kommentar av en kille på nyhetsavdelningen som sa någonting om att, ja, men du vet, du blöder liberal och så smör och ska visa liksom och få någon guldstjärna ungefär.
Va?
Jag tyckte det var så jävla synligt. Det var sjukt ändå att kunna tänka den tanken. Att man bara säger så här: tack, men hur mår du då? Verkligen inte smöra på något sätt. Mm. Men det säger väl också ganska mycket att det på något sätt anses bryta så mycket mot normen då, i medierna att överhuvudtaget erkänna deras existens. Mm. Mm. Hur beter sig folk mot städerna på Expressen? Mats och Julin, lyssna nu.
Vi har en jättebra städerska som har jobbat länge hos oss som heter Magda. Och som jag tror att de flesta hejar på, man känner igen och man vet att det är hon som städar hos oss. Så att det tror jag är bra. Alltså, dels att det är en person, det är en person med ett namn som också blir en del av organisationen, och det är så man skulle önska att det funkade för städare generellt liksom.
Men jag tänkte lite på de etiska, journalistiska frågorna när man är undercover. Mm. Hur gör du typ om du får känslig information från andra städare som pratar till dig som att de verkligen tror att du är en kollega och inte inbäddad reporter?
Mm. Alltså, wallraff är en metod som man använder väldigt försiktigt och som jag naturligtvis alltid diskuterar genom mina chefer innan vi sätter igång ett sånt projekt väldigt noga. just för att det är en ganska tuff metod. Den ska användas varsamt. Och sen får man ju bedöma, liksom, jag hänger inte ut några av mina kollegor på det sättet. Utan det handlar ju om att belysa ett system. Det var ju det jag ville göra med den här senaste artikelserien. Så att man får använda sitt sunda förnuft. Och naturligtvis, jag har en jättebra chef som heter Christian Holmén som jag bollar med. Och som är väldigt, väldigt stöttande och bra i sådana frågor. Så att jag tycker att det löser sig bra. Och den här informationen som vi fick fram vid senaste valet. För att, alltså, jag försökte nästan ett år att göra det här på olika sätt. Men inte hittat något annat sätt. För jag menar, man kan ju tänka sig att om man har idén att man exempelvis ska låta en annan anställd göra de här proverna. Då skulle ju den personen få sparken direkt. Skulle jag vilja ha det på mitt samvete? Alltså, Wallraff använder vi ju när det inte går att göra på något annat vis. Och så var det verkligen den här gången. För jag har försökt länge. Jag har försökt hitta olika sätt att göra det här på.
En sak som jag tänkte på när jag läste ditt senaste jobb var ju att jag blev så imponerad av att du gjorde någonting som tog väldigt lång tid, alltså för ett jobb. Och det känns ju som att man är lite av en produkt av så här, ett nytt medielandskap, alltså att allting ska vara så billigt som möjligt och så kostnadseffektivt som möjligt, och man ska liksom göra väldigt mycket under en arbetsdag. Hur resonerar liksom dina chefer kring det? Alltså att låta dig vallra för en hel sommar på samma jobb och så här, eventuellt kanske inte blir någonting.
Alltså jag har ju tur och jag har väldigt bra stöttning. Och jag är jätteglad över att man satsar på den typen av, Expressen satsar på den typen av liksom dyr och tidskrävande journalistik. För det är ju verkligen det. Det kostar ju jättemycket tid och pengar som går åt för detta. Och det är säkert månader som har gått åt till att det är förberedelser och så själva jobbet och så utgörandet av jobbet. Så att jag tror att man, alltså Expressen satsar på det här för att man vill det. För att man tycker att det är viktigt. Och jag är jätteglad att det går att få igenom sådana idéer på min arbetsplats.
Kommer idén alltid från dig eller liksom lägger din chef eller redaktör ut saker?
De kommer från mig. Och jag brukar säga, ska man göra ett Wallraff, eller det gäller nog för alla gräv egentligen. Att du ska göra någonting där du har ditt hjärta. Alltså för att det är ganska slitsamt och det är jobbigt på tusen olika sätt. Inte minst de här etiska funderingarna som du nämnde här. Så att man måste verkligen ha sitt hjärta och brinna för det man ska göra. För det är då man klarar av att genomföra och gör det bra. Så att idéerna brukar komma från mig.
Men du, finns det inte risk att det går åt andra hållet då? Att man brinner så mycket för någonting att man går in med alldeles för förutbestämda åsikter om hur det ligger till?
Det är klart att det kan vara så. Men jag har ju gått in som en... Jag ville se hur det var. Jag ville gå in och undersöka hur är det. Och som förra sommaren exempelvis, då jobbade jag i hemtjänsten. Och jag skrev en bok för 10 år sedan. Där jag jobbade i hemtjänsten och på äldreboenden i en sommar. Och då kände jag att nu vill jag se vad som har förändrats. Nu vill jag gå in och se vad som har hänt. Och så tog jag jobb på äldreboende och så jobbade jag hemtjänst förra sommaren. Så det var ett sätt liksom för mig att... Jag var så nyfiken. Jag ville veta, för det har ju hänt så mycket inom äldreomsorg med privatiseringar. Och i Stockholm så har de över 200 olika privata hemtjänstutförare att välja mellan. Som alla vill heta någonting på A. För då hamnar man högst i den här listan som de äldre pensionärerna får hem.
Vad heter de? Attendo Care är det första.
Ja, en del heter typ så här AA Anderssons hemtjänst. Oh, för att de vill liksom hamna längst upp på den här listan som man ska bli vald först. Ja, men det har hänt så mycket bisarrerier.
Det är så sunnist. Alltså bara
Atla Dotter Services.
Ja, du skulle starta hemtjänstföretag. Du skulle hamna högt upp på listan.
Men alltså att det är alltså, någonting som är så här, en självklarhet nu. Att så här, om man vill hamna högst upp på listan som skickas till pensionär. Alltså va? Det är helt stört.
Nej, men så på samma sätt som med hemtjänsten förra året så visste jag också att städbranschen hade förändrats mycket på sjukhusen. Att man har lagt ut städningen på entreprenad istället för att ha den i sin egen regi. Städare har larmat om att de har kanske dubbelt så stora områden att städa numera som förut. Så att jag visste att det hade skett systemförändringar. Och då ville jag gå in och se om det stämde och hur det var och hur det kunde te sig. Liksom. Mm.
Jag läste en intervju med dig, jag tror att det var i Resumé, där du sa, för innan du blev journalist så jobbade du bland annat som undersköterska, och att du sa att du blev journalist för att ingen lyssnar på en undersköterska.
Mm, det stämmer nog ganska bra.
Det var så bra citat.
Ja, det är fantastiskt. Jag tänkte så här Erin Brockovich-känsla på den. Ja.
Men det är ju faktiskt sant. Mm. Eller man lyssnar åtminstone alldeles för lite på undersköterskorna och människorna som står på golvet, som verkligen kan verksamheten. För att det är en sån otroligt strikt hierarki, i synnerhet inom vården, som fortfarande är super hierarkisk. Så man är väldigt dålig på att ta tillvara deras kunskap.
Det var väl väldigt bra det barnmorskeupproret. Det fick ju uppmärksamhet till och med internationellt. Plötsligt sa folk, va? Vadå, får man inte, ska man föda barn i ett städskåp i Sverige? Det verkar ju helt sjukt. Så det var fantastiskt när de går ihop på det sättet. Samtidigt undrar man ju inte det fackets roll.
Ja, absolut, visst är det det. Men samtidigt så är det ju så att man tycker att om man tittar på vad kommunals roll är, så kommer de ju inte fram särskilt bra, kan jag tycka. Om man tittar på det kollektiv som jag tillhörde under sommaren, det vill säga städarna, så har de väldigt svaga röster. Alltså väldigt många är nyanlända.
Jag har inte ens hört talas om det här facket städarna, nej.
Alltså en del är mer kommunal, en del är mer fastighet och sådär, det är lite olika. Jag menar, deras röster kommer inte fram, för de är superrädda. De är rädda för att förlora sitt jobb, det är hög arbetslöshet, de har kanske ingen utbildning. Det är det första jobbet man har i det nya landet. Då är man inte så kaxig. Liksom. Och sen så skräms ju de här städföretagen något väldigt med såna här anställningskontrakt. Men liksom, du får inte yppa någonting om bla bla bla. Liksom. Du får inte säga någonting om företaget eller hur det funkar. Vilket också var en anledning till att det var viktigt för mig att gå in och beskriva hur det kunde fungera. Eftersom städare vågar inte, många städare i alla fall vågar inte berätta om hur det verkligen är. Att du kan ha 2 minuter per rum exempelvis. Vilket är helt bisarrt om man tänker själv att men jag ska städa mitt badrum på 2 minuter. Vem skulle klara handfatet på 2 minuter bara? Jag menar, det är så orimligt. Liksom.
Vad har du fått för reaktioner då?
Jag har fått otroligt mycket reaktioner. Jättemycket mejl och samtal. Och långa mejl. Och övervägande positiva reaktioner. Verkligen.
Det blir ofta så att det blir en kedja då? Att de tips du får in sen eller den feedback från ett jobb leder till ett annat?
Absolut. Så att jag hoppas att jag kan göra uppföljningar på det här. För folk har hört av sig och berättat.
Jag gissar att du inte kan ge en teaser här i podden.
Nej, men där jag jobbar har vi 1 minut per toalett, exempelvis. Alltså det är typ, jag har fått höra sådana historier som att men det där var ju ingenting. Vet du hur det är hos oss? Här är det så här. Vi har 1 minut per toalett. Så att man får ju in mycket tips och väldigt mycket feedback också, för att man lyfter en grupp som annars inte syns, vare sig i medierna eller i lönerörelsen eller någon annanstans.
Och också som du säger, att folk är liksom tacksamma att de ens liksom får jobba eller får ett jobb eller sådär. Det är ju vad jag gillade med liksom det här senaste jobbet var ju just att så här, jag tror inte folk riktigt har fattat de konsekvenser det kan få. Det var 700 pers dör till exempel av infektionssjukdomar varje år. För att liksom, det är inte rent, det är ju helt sinnessjukt.
Men hur påverkar jobben annars då, förutom att öka medvetenheten då, liksom hos allmänheten hos vissa problem, eller göra vissa chefer mer rädda för dig, tänkte jag säga, eller för medier. Har du fått några konkreta konsekvenser?
Ja, det här senaste jobbet, det kommer ju åtminstone bli en debatt i riksdagen om det, vilket är bra.
Det är grymt.
Det är roligt. Sjukhus fick jag äta idag. Sjukhuset ska se över sina avtal med firman, eftersom man menar att de inte följer intentionen i avtalet. Och det är bra.
Gud, vilka konkreta resultat alltså. Otroligt.
Så det känns roligt. Det känns som att jag har fått liksom, städbranschen har reagerat själv. Deras egna organisationer har reagerat och sagt att så här får det inte vara. Det här beror liksom på att sjukhusen lägger ut och säljer ut till billigast hela tiden. Och köper man det billigaste så får man också kvalitet därefter, naturligtvis. Så att jag tror att det här kan få en del konkreta faktiskt förbättringar. Jag hoppas verkligen det. Och sen så hoppas jag att fler ska ställa sig upp och bråka. Det är ju min högsta önskan, liksom, att fler ska våga säga ifrån och ryta till att liksom, vi kan inte ha den här rovdriften på städerna, vi kan inte ha skitigt på våra sjukhus, det är liksom inte acceptabelt i ett så rikt land som Sverige. Det är inte okej.
Jag är nyfiken på en grej. Som medicinreporter så kan jag tänka mig att man har vissa läsargrupper som verkligen, verkligen så här, hör av sig mycket. Alltså, jag blir som opinionsjournalist och det är ju alltid, alltså man vet vilka ämnen som triggar vilka grupper och så vidare. Och det är så här, några som alltid hör av sig och så vidare. Men vad är det för läsartyper som hör av sig mest till dig? Är det mycket läkare? Jag kan tänka mig att så här, läkare är... hör av sig och vill diskutera med dig.
Jo, det är klart, läkare hör av sig. Men sen är det ju också så att fortfarande är det så att medicin och hälsa är ganska kvinnligt. Många kvinnor hör av sig och läser och bryr sig och tycker till. Eftersom jag kanske inte lyckas nå ut till de manliga läsarna lika väl. Så jag tror att det kommer, jag tror att det kommer att ändras faktiskt. Men det är en sån här könsgrej, liksom, män går inte till doktorn utan det är deras fruar som får liksom baxa iväg dem till doktorn när de är blå i ansiktet. Så att jag tror att det hänger ihop med det. Liksom.
Men berätta lite grann. Du har ju pratat så mycket om den här antifeministiska synen på vissa sjukdomar, som till exempel med hjärtsjukdomar. Att om en kvinna säger att de har ont i bröstet så säger läkaren att det är stress, medan som en man säger det så kommer ambulansen omedelbart och man misstänker hjärtinfarkt. Så det var i alla fall så för några år sedan. Är det fortfarande så idag att man tar kvinnors symptom på mindre allvar?
Det finns ju en del könskodade skillnader i vården, vilket Socialstyrelsen har rapporterat om också. Att man har liksom sett vilka läkemedel som ges till vilka patienter och vilka ingrepp. Alltså att män får nyare och dyrare läkemedel inom vissa diagnoser. Och sådär. Så det är klart att det finns fortfarande skillnader. Och sen så finns det också skillnader att typiska kvinnosjukdomar som jag gärna skriver om är sånt som inte är lika fint att forska på. Ta endometrios som ett exempel som vi Expressen skrev om i somras som väldigt, väldigt många kvinnor lider av och som, där vården är faktiskt väldigt, helt usel eller finns inte på många håll i landet. Så att det har också att göra med liksom vilken typ av sjukdom man har. Är det tjusigt att forska på det här eller inte? Smärtsjukdomar är en annan sån diagnosgrupp liksom, eftersom många kvinnor lider av smärta. Och det har inte heller varit så här fancy att forska på. Har det inte hög status, då forskas det inte så mycket, det tas inte fram nya mediciner, man satsar inte pengar på det helt enkelt.
Men jag har också läst att du övervägde att bli läkare.
Ja, för att man lyssnar på läkare.
Men hur kommer det sig att du inte blev det då? Att du valde journalistiken?
Jag satt faktiskt och kollade på ansökningstider och, sen, och sådär. Och sen så hade JMK, såg en annons, eller om det var någon som visade med den annonsen, att JMK hade antagningsprover. På den tiden fick man gå till JMK och skriva sina prover och göra ett, liksom, praktiska arbetsprover. Så då tänkte jag, men åh, då testade jag det. Och så kom jag in innan jag hann söka läkarlinjen faktiskt.
Så livsstyrket kallade
det. Ja, så att det var liksom lite grann av en slump sådär.
Men det är ingenting du ångrar idag? Att du valde journalistiken?
Nej, det gör jag verkligen inte. För jag tror att hade jag blivit läkare, då hade jag blivit allmänläkare. Ja. För det tycker jag verkar vara mest spännande. Ja. Och då hade det säkert blivit en sån här kvinnlig, utarbetad, sönderstressad.
Som brydde sig om endometriospatienterna. Typ.
Ja, och så fick 3 minuter för patient. Eller
fast
något sånt där.
Nu ska vi inte säga att jag valt det minst icke-stressade yrket heller.
Nej, nej, verkligen. Men jag är jättenöjd med att vara journalist. Jag tycker att det är väldigt roligt. Jag tycker att det är jätteroligt att få skriva om de här frågorna som jag brinner för. Det var verkligen.
Jag är nyfiken på liksom hur din anställning ser ut. Du är heltidsanställd hos Expressen och sitter där. Jag vet inte varför jag hade någon så här tankar om att du liksom jobbade som frilans.
Jag också. Ja. Jag har också fått det intrycket. Det kanske är positivt. Man kan se dig som självständig på något sätt.
Ja, det är väl bra. Kanske för att jag skriver böcker. Jag vet inte. Ibland har jag tagit ledigt för att skriva böcker. Så att det kanske kan vara det.
Ja. Och kanske också så här, som vi nämnde lite innan, att så här, ja, men på redaktioner, det som nästan alltid så här prioriteras bort är så här, de som har specialistkunskaper för att så här, det ska vara, ja, men du vet, någon som kan göra allt. Alltså ja. Verkligen allt ja. På en redaktion.
Ja, ja. Ja, men det är förstadiet till robotjournalisten helt enkelt.
Ja. Ja. Ja, men så är det ju. Jag menar, om man tittar på hur mitt skrå, det vill säga medicinjournalisterna, såg ut när jag började för nästan 17 år sedan. Eller något sånt där, så var vi ju många fler.
Nu är det du och Karin Boys. Har ni haft en fight någon gång? Nere i gymmet på Marieberg?
Nej, det har vi faktiskt inte. Men vi har lite olika approach till medicinjournalistik. Men vi kommer hyfsat bra överens.
Ni gör det? Ja, hyfsat bra. Det gör vi. Jag kommer inte på någon annan. Det är du och
Nej,
Karin
men
Boys.
Det är väl om man, Ingrid Appelstam.
Ja, Dagens Medicin. Och så, ja, men ibland har de
men om man tänker på de som verkligen får det här utrymmet. Mm. Alltså, jag vet att...
Fråga doktorn eller sådär, finns det väl TV4 som går konstigt tid 16:20 på onsdag eller?
Som har jättestor tittning om
det
är så. Ja,
ja. Ja, men det kan jag tänka mig. Men jag har pratat med så här, kvinnliga kollegor här i huset och lite så här, om dig, eller så här, sagt att vi skulle ha dig som gäst i podden, och då säger man, men jag gillar henne, att det känns som att hon tar mycket plats, alltså dina jobb får ändå mycket plats i en stor tidning som når till väldigt många. Jag tänker så att Dagens Medicin kanske inte riktigt når ut till lika många.
Där jobbade jag innan jag kom till Expressen för Dagens Medicin. Så det var ju väldigt kul att få skriva för en större publik. Men jag tror att alltså, på Expressen så har man förstått, och det var ju också därför jag blev värvad dit, att det här är liksom journalistik som berör många. Det är många som läser det. Så att, jag tror att det är också därför som den får stort utrymme.
Du måste ju ha hur många guldspadar och journalistpris som helst, tänker man hemma på byrån.
Ja, det vore ju fantastiskt. Jag har några journalistpris, men inte någon guldspade och inget stora journalistpriset.
Det är så, okej.
Du borde ha blivit nominerad år, tycker vi båda.
Det tycker vi.
Tack, för den senaste granskningen.
Ja, nej, men det ska du inte tacka för att det
är... Det är inte bara vi som tycker.
Absolut inte. Det är varenda person jag har pratat med också, som både lyssnar på podden och som känner till dig och ditt arbete, säger också det. Där har du väl en given journalistprisvinnare. Men vad tycker du själv? Det var ju lite speciell procent i årets nomineringar om ni har sett. Hur var det nu? Var det 2 kvinnor och 14 män? Eller 2 kvinnor och 16 män?
Det var 2 kvinnor och 14 män. Och så här, jag tycker att alla som är nominerade i år är fantastiska och självklart värda sina nomineringar. Däremot så idag är det tisdag, alltså igår i måndags, så var det mycket snack i branschen om att det var en väldigt konstig könsuppdelning i år. Alltså det är ju inte...
Ja, verkligen
konstigt. Ja, det var ju påtagligt skev, får man ju nästan säga.
Men jag menar alltså ändå våran bransch som ändå så här, ska vara så progressiv.
Och har sådana stjärnor som Anna Bessén som gör bra journalistik, som berör människor och som får konsekvenser. Och som uppskattas väldigt mycket.
Ja. Hur kände ni när ni...
Alltså, först måste man ju gå till botten lite grann här. Är det så att redaktionen inte nominerar tillräckligt? Har du skickat in dig själv, hoppas jag?
Nej, det har jag inte gjort. Men det här senaste jobbet publicerades för sent. Om jag inte minns fel. För att skicka
men man
in.
Kan ju alltid nominera sig till årets berättare. Eller kanske till det stora. Eller, det finns ju andra sätt då. Du har ju säkert gjort något det senaste året. Även om det inte var just det här vi snackade om.
Jag tror att kvinnor kanske är lite för blygsamma. Att vi borde vara lite mer... på.
Lisa, jag kommer inte känna igen det här.
Jag nominerar oss till precis allt. Allting alltså.
Men det är jättebra.
Vi är för 1000 också årets amazoner här också. Så. Fast just det tror jag inte jag nominerade oss till. Damn it. Det lyckades vi få i alla fall. Nej, men har det varit de senaste åren? Har du nominerat dig själv någon gång till ett pris?
Ja, det tror jag att... Jo, men jag visst har redaktionen har nominerat
mig. Nu, och din tyvärr, chef Christian Holmén, grävchefen på Expressen, måste ju ha
de har skickat in. Nu minns jag inte riktigt vad. Jo, men Guldspaden. Att det var som var sist. Där skickade de in. Och sen så fick jag ju Vendela-priset alldeles nyss.
Det är grattis, det är ju jättefint.
Och det var ett jätteroligt pris att få för hemtjänstjobbet jag gjorde förra sommaren.
Det är ju väl i Vendela Hebbes minne då.
Precis.
Och det ska vara avslöjande socialreportage, eller?
Ja, och det var jag och Therese Kristiansson som fick dela på det i år. Och det var jätteroligt.
Också verkligen. En person som har förekommit som nu i sociala medier.
Ja, som borde få stora journalistpriset, absolut.
Definitivt, som man blir väldigt chockad. Men man får väl säga att det här måste ju handla väldigt mycket om, precis där, kvinnor kanske inte är benägna att nominera i lika hög grad.
Alltså, förlåt nu, men vadå, det där spelar väl ingen roll? Alltså, om man har en så pass namnkunnig jury...
Nej, men de tittar ju på nomineringarna. Det är ju så, de ska ju inte titta liksom. De utgår från nomineringar.
Okay.
Så är det bara. Och jag tror inte, de har inte tid och möjlighet. Och då blir det konstigt om någon säger, ja, men hörni, har ni läst det här Anna Bessén? Ja, hon har inte inkommit med något i år. Nej. då skiter vi det då. För, men överlag,
jag tror, säkert, vi... att, jag tror ja. Säkert att mina chefer har skickat in så. De brukar, ja, de brukar alltså, vara duktiga på att skicka in och nominera. Liksom.
Alltså, om de inte har gjort det så måste ju de avgå omedelbart.
Absolut, då är det tjänstefel. Jag tror vi ringer upp dem efter programmet.
Jag tror säkert att det är inskickat. Nu, det är jag som är lite virrig, men det tror jag att det är. Men jag vet, man kan ju fundera vad det beror på att det ser ut som det gör. Det är precis som du säger, värdiga de som precis. Är nominerade. Men varför är det så få kvinnor?
Ja.
Men sen så är det ju inte bara dem om man tittar liksom... Det är ofta samma namn som återkommer år efter år. Den så kallade trojkan, vilket jag tycker är jättekomiskt, att man har ett så här rockstar name på sin lilla grävgäng på Uppdrag granskning, som är liksom tar allt år efter år i 10 år och liksom varenda ceremoni. Och sen så Nej, men det finns ju många andra saker man reagerar på. Alltså, som Expo som jag jobbar på, som jag tycker har på en och samma redaktion några av landets absolut främsta grävjournalister. Och ingen av dem har fått guldspaden någonsin.
Mm.
Så, och då ska ju det anses vara då priset för bästa grävande journalistik i landet. Så att det är väl lite att man går på kända namn, invanda mönster, en särskild typ av reportage. Något man känner igen, kanske något som kan beskrivas på ett tydligare sätt. Vad tror du, Margret? Alltså, är det också så, du pratar ju ofta om hur saker ibland liksom kan beskrivas i manliga termer.
Mm. Ja, men...
Kan det vara det också?
Jag tror att... Jag tror att juryn i år kände att nomineringarna var någonting nytt, någonting annat, eftersom att det inte är så jättemycket, det brukar ofta vara mycket radionomineringar och det är ganska mycket så här, alltså textreportage och liksom magasins nomineringar. Mm-hmm. Ja. Och sen så tror jag att de fokuserade på det och sen så glömde bort, oj just det, shit, nu blev det lite fel i liksom könsuppdelningen.
Mm-hmm.
Jag tror att det är jävligt svårt att för dem att hålla koll på allt där. Men sen så är det ju också mansdominans i juryn och det är väl så här en klassiker, men tenderar tycka att andra män är liksom kompetens. Jag tycker att det är så jävla pinsamt alltså för vår bransch. Jag säger skäms. Ja, men hallå, det här kan ju inte, alltså, det kan inte, så här kan det inte se ut.
Nej, det är faktiskt lite pinsamt. Vi fick ju ett mejl, jag och Margret, från en kvinna i reklambranschen som skrev att det ser illa ut i min bransch, men ni kan väl ta upp det här i er podd med Stora Journalistpriset nomineringarna, för att om man trodde att min bransch var skev i fördelningen av tunga priser och tunga yrkestitlar, så kolla på det här.
Mm.
Ja, då fick man skämmas lite.
Ja, för det har ju gjorts jättemycket bra jobb gjorda av kvinnor, men man har missat att se det, tror jag.
Men ändå, som du säger, alltså, ett avslöjande om att en kvinnosjukdom blir behandlad sämre än en manssjukdom kontra liksom ett avslöjande från krigets frontlinjer. Ja, fördomarna säger väl att det sistnämnda går hem bättre hos en manlig jury. Det kommer vi ju inte ifrån.
Har ni varit
på guldspadegalan? Alltså, det du snackas om, det är ju verkligen hårda jobben. Det är de som får gubbarna i gasen vid de här middagarna.
Mm. Jag tror att det handlar precis som du säger, om vilka ämnen som har prestige.
Ja,
och de
status.
Är ofta manligt kodade. Om man som jag håller på liksom geggar med kvinnofrågor, liksom, det är ju verkligen inte status. Det är ju ganska låg status. Mm. Det är liksom inte så fint som att hålla på med krim eller liksom politik. Även om det här är på sina håll både kriminalitet och politik i de här frågorna.
Verkligen.
Så jag tror att det handlar också om ämnena.
Så. Du har skrivit en bok också om skönhetsingrepp, vilket vi har tagit upp några gånger, jag och Lisa, i den här podden, alltså journalistiken runt den liksom, industrin eller den branschen. Det verkar ju vara helt vilda västern.
Ja.
Är det fortfarande så?
Ja, alltså både om man tittar på regelverket så är det fruktansvärt för de som råkar illa ut i skönhetsindustrin. Liksom de som felbehandlas och blir vanställda för livet. Liksom det är jättesvårt för dem att få någon ersättning och få hjälp. Och mycket av den journalistik som bedrivs, det finns undantag, men väldigt mycket av den journalistik som bedrivs är liksom varumärkes produktplaceringsjournalistik. Det är väldigt, väldigt lite granskningar. Expressen och jag har granskat en del sådana skönhetsbluffar. Mm. Men det skulle behövas mycket, mycket mer. För det är en riktigt, riktigt äcklig bransch.
Och det börjar bli mer och mer vanligt. Mm. Alltså för alltså bara de senaste så här 5-10 åren. Det var inte jättemånga liksom, man kände som höll på med fillers och botox. Nu är det, alltså, det är ju verkligen
nu är det ju lappar ut på stan. Gå in här, gör på lunchen, gör det här. Men,
det är en miljardindustri liksom, och den borde ju verkligen granskas även utifrån den aspekten. Att det är så satans mycket pengar. Ja. Förutom att liksom människor får sina liv förstörda när det går snett.
Ja. Men är det liksom normaliseringen och utbredningen som gör att liksom så kallat vanligt folk inte tänker då? Jag menar, istället för att gå in och liksom göra någonting hos en hårfrisörska, att man inte går till en legitimerad läkare. Jag känner att det måste finnas lite ansvar kvar hos individen samtidigt. Eller? Men det är samtidigt så är det ju överallt. Och det, framställer man det som att det inte är krångligare än att klippa topparna eller att svinga sig, då är det klart att det inte finns den där misstänksamheten. Vad säger du?
Man iklär sig i den här branschen i marknadsföringen, så iklär man sig en pseudovetenskaplig skrud. Man liksom använder sådana ord och man har sina vita rockar på. Man tar hela den här läkeri-auktoriteten som man kanske egentligen inte har, eftersom i princip vem som helst får spruta in botox i folks ansikten. Det skulle du och jag kunna sätta igång och firma här inne. Så att man snor mycket av dem där.
På riktigt? Ja, det är på riktigt. Vem som helst skulle kunna spruta in botox.
Ja, eller fillers. Fillers är ännu lättare, för det är inte ens ett läkemedel. Så det är bara att köra igång.
Det är faktiskt ganska galet.
Och du kan ju tänka dig hur illa man kan råka ut då. Mm. Och myndigheter skiter i det här i ganska stor utsträckning. Också för att det är många kvinnor som ägnar sig åt det här. Mm. Och det är liksom låg status att hålla på med fåfängligheter.
Precis, man får skylla sig själv om man har liksom...
Vad fult det är. Man tänker på de här gamla ända tillbaka till 90-talet, sådana här L'Oreal-reklamer när de stod här. Here at the L'Oreal Laboratories in Switzerland.
Ja, så, men precis.
Och så ska leka man bara, vad är det? Du säljer ett schampo. Ni har väl inte den här gigantiska? Så hittar de på såna här stora läkemedelskliniker som att...
Och hur de gör studier är också liksom alltså helt
bara... Ja, det kan man ju se om man tittar på det finns. Visst är det alltid sådär, 80 kvinnor testade det här schampot och tre tyckte det var glansigt eller otroligt små urvalsgrupper.
Ja. Otroligt små urvalsgrupper. Man har inte placebo kontrollerat, det vill säga man har inte testat med ett icke aktivt schampo eller kräm eller vad det skulle vara.
Okay.
Utan alla vet vad det är och alla blir glada för att de får en gratis kräm. Så det är klart att de svarar positivt.
Att händerna blir mjuka tycker alla.
Ja.
Liksom. Ja, ja.
Så att då har man liksom, man gör de här studierna för att man vill ha den här resultaten i marknadsföringen. Mm. Så enkelt är det liksom. Och det här går vi på. Men det är delvis mitt uppdrag som medicinjournalist att tala om att ja, men det här är inte riktig forskning. Det här är blaha blaha.
Men du, är det inte många då, jag har lite bekanta och vänner som... jag vill kalla för hippies, men de verkligen så här, överger så här, helt vetenskapen när de läser någonting i kvällspressen, typ så här, helt vanligt te kan bota det här liksom. Det känns som att du är en sån som verkligen så här, slår hål på den typen av flumgrejer. Blir inte folk jättearga då?
Jo, de blir jättearga.
För man får ju verkligen inte så här komma in och bara, men är det verkligen, ska du inte gå till
du
läkare?
Så säger du att det var inte alls bra med en hel jättechokladkaka och ett glas rött vin. Det spelar ingen roll. Alla bara, nej.
Jag är den här tråkiga liksom.
Ja, du kan lika gärna äta en morot, det är lika bra som ett glas vin. Liksom.
Man vill ju höra det där härliga, precis som du säger. Jag menar, jag har ju granskat alternativmedicinen en del också, även valraffat som kund eller patient inom alternativmedicinen. Vid ett tillfälle så fick jag 53 diagnoser av en orakelapparat som skulle tala om vad jag hade för sjukdomar, vad jag haft för sjukdomar, vad jag har för sjukdomar och vad jag kommer att få för sjukdomar.
Oj!
Ja, visst.
Och sen skulle jag bli hypokondrisk.
Ja, och den här apparaten kunde också bota alla sjukdomarna, plus att jag skulle köpa piller för 4 000
kronor. Den bjuder ni så gäst i nästa avsnitt, Maria. Jag träffar den här.
Men så, förlåt, vad han var hemskt.
Ja, det är hemskt. Det är fruktansvärt. Den här kvinnan som det då var, hon lurar ju av människor, alltså vanvettiga belopp. Man kunde köpa klippkort för 10 000 och sen och sitta och få bli behandlad av hennes apparat för påhittade diagnoser som hon hade hittat på med sin knasiga apparat.
Som det satt
en läkare i, påstår hon. Eller typ en virtuell läkare i apparaten. Nej, men det var så jävla... Det är så, man blir så arg. Det är så fruktansvärt.
Men samtidigt så lär sig ju vetenskapen mycket av den här alternativmedicinen, sägs det ju också. Alltså man tittar på... Man pratar om man lär sig så mycket österländsk medicin ligger före. Så kan man ju lära sig även i seriösa medicintidskrifter.
Alltså det finns ju delar av det som man kan ta och sen så visa sig att vetenskaplig forskning faktiskt funkar.
Mm.
Så. Problemet är att det är en del av det.
Mm.
Man ska också komma ihåg att många läkemedel kommer ju från naturen och så vidare. Mm. Och så vidare. Mm. Så att liksom, det är inte så att jag liksom dissar allting, men de här kvinnorna med orakelmaskinerna, de är alldeles många. De är
hör ni det, AB-poddslyssnare? Akta på kvinnor med mirakelmaskiner.
Men alltså, jag har en autoimmun sjukdom och när jag så här gick ut med det, jag brukar liksom aldrig så här prata om det eller skriva om det i mina liksom jobb eller så här texter som jag skriver när jag jobbar. Men då märkte jag verkligen, alltså, för den texten blev väldigt spridd när jag gick ut med min sjukdom. Det var så mycket folk som hörde av sig som ville lura mig på pengar och botemedel.
Nej, vad tråkigt.
Typ verkligen så här, ringde ner mig bara, jag kan hjälpa dig, typ så här. Och nu har ju jag, alltså de visste ju inte att jag har liksom levt med det här och alltså jag... Ja, det är klart att jag har provat allting. Man är ju desperat liksom. Men jag blev så jävla deppig av det. För jag bara,
men det är så utsatt när man är sjuk. Man provar ju allting. Så jag kan verkligen förstå de människor som går till kvinnan med orakelmaskinen. Eller till andra sådana här kvacksalvare. För att du är i en sån hemskt utsatt position. Och det här, det måste jag bara, en uppmaning till alla. Granska den här branschen. För den är nästan ogranskad. Det finns inte så många som liksom tittar kritiskt på den här branschen. För man tycker att det är lite lullull och lite trevligt.
Men som du säger, det är ut, alltså de som är kunder är ju så utsatta.
Väldigt sårbara.
Det är hemskt också när du berättar om det här med att kvinnors smärta är ett av de här lågstatusområdena. Där kan man väl verkligen tänka sig att folk är beredda att pröva både det ena och det andra. Jag hade någon konstig så här badmintonskada, verkligen inget allvarligt. Och var i USA och prövade sån här koppning.
Ja, just det.
Ja, men det är väl folk säger att det är
bevisatalsmetoden som har kommit tillbaka.
Ja, men det är
man sätter sådana glaskoppar på kroppen.
Ja, otroligt obehagligt. Alltså, det är som den djupaste bindvävsmassage du kan tänka dig. Det är folk som så här, masserar ner till skelettet med hjälp av glas.
Det är det bra?
Det är otroligt obehagligt. Man hettar upp det också. Så du får ju stora brännande. Man ser ju ofta folk på så här, Hollywood-galor, Gwyneth Paltrow och sådär, som har stora röda blaffor på. Så de har sin kropping. Du blir sugen direkt.
Men det är ju också, just på sådana behandlingar ser otroligt stark placeboeffekt.
Ja, det kan jag tänka mig. Man ligger och verkligen känner att något händer.
Ja, sånt som gör ont och som är liksom tydligt och sen så gärna om någon har en vit rock på sig. Det ger väldigt stark placeboeffekt faktiskt. Så att det är ju, ja. Ja, men den har ju kommit tillbaka, koppling. Det är bara en av alla knasiga metoder som inte funkar, som har kommit tillbaka.
Vad är senaste trendgrejen då, bland så här alternativ?
Alltså det som stör mig mest nu, det är väl, och det har ju blivit mainstream, det är det här med cleanse.
Ja.
Att man ska klänsa sig och rena sig med massa skitdyra juicer som kostar 500 kronor om dagen för att dricka de här juicerna.
Men jag måste fråga dig, det är bara bluff. Är inte det här en psykologisk grej? Alltså någonting att man känner, då får en att känna sig smutsig, man vill rensa sig själv. Det känns ju som att det är människor som inte mår bra psykiskt som vill rena sig och späka sig, eller?
Ja, och sen så det som jag tycker oroande att jag ser att en hel del personligheter i våran bransch liksom lägger ut så här Instagram-bilder på här är jag min cleansing juice. Och jag bara tycker det där är bara ett sätt att liksom upphöja sina egna ätstörningar.
Ja. Jag tänkte just komma till ätstörningar. Men hur är det med gamla hederliga flera hundra år gamla sjukdomen ätstörningar? Den går väl aldrig ur ropet. Men du måste väl ha märkt en explosionsartad ökning av sådana problem, alltså med tanke på Instagram och folk som lägger upp och visar sina olika thigh gaps och andra former av håligheter.
Ja, det har ju blivit tydligare med sociala medier, liksom, och hur folk håller på och hur man jämför sig med andra, liksom, och vad man anser vara normalt. Och det är ju ganska, jag läste en väldigt spännande studie om hur du ser dig själv i spegeln. Att de flesta överskattar sin egen kroppsstorlek när de ser sig själva i spegeln, om de får rita, de tror att de är större än vad de är. Och det tror jag är en effekt liksom av de här bilderna som vi bombas med också, att vi får en helt skev verklighets- och kroppsuppfattning.
Det är också intressant från medicinsk perspektiv när man säger att om kvinnor såg ut så här som efter retusch, ofta skulle de ju inte kunna stå upprätt, och om Barbie var en riktig kvinna så skulle hon gå på alla fyra, så har man ju sagt då, för att det blir så konstigt. Ja, för att det är så sjukliga mått liksom, från klamydia och så skulle arbete skulle inte fungera.
Så, skulle inte orka bära henne, de där konstiga fötterna som är gjorda för högklackade skor är ju väldigt festliga.
Alltså jag har fortfarande liksom inte riktigt kommit över det här att de här detox-klänsarna inte är på riktigt.
Oh no!
Det är så,
ja, men de påstår, det har också när man liksom klär sig i vetenskaplig direkt, ja. Liksom att det här rena levern, nej, det renar inte levern. Det är klart du kan bli smalare om du bara dricker 600 kalorier per dygn. Ja. Men det är enkel matte, ja. Det är klart du blir det. Äter, ja. Men nej, du blir inte renare inuti. Nej. Det är inte sant.
Men det här 5-2 då? Är det helt ute nu?
Ja, det är nog ute nu.
Faktiskt. Det var ju så hårt
du fick höra den där.
Det var ju så här för typ 2 år sedan. Ja. Då var ju, alltså, både Expressen och Aftonbladet hade ju alltså dagligen löp om 5-2-recepten, 5-2-succén.
Ja, nej, det är ju ute nu. Men det går ju väldigt mycket trender i det här. Mm. Och jag menar, jag har ju granskat även bantningsprofeterna, liksom, och vad de gör och vad de hoppar på. Ofta funkar det ju så att de fattar ju vad som är trendigt. Ofta tar man trenderna från USA. Mm. Så samma bantningsprofet har ju ofta flera olika lärare beroende på vilken tid det är och vad som är inne. Mm. Så att det är ju...
Men visst byter man också ofta namn på det. Alltså det finns ju saker som man tittar som heter så här South Beach Diet på 80-talet som kommer tillbaka sen på 90-talet, som blir någonting nytt på 2000-talet.
Men fasta som kläns ju är asgammalt. Det hörde man ju på när jag var barn.
Mm. Typ på 80-talet så höll de på att fasta det. Säkert på. Det var bara så här, jag ska hålla igen lite.
Ja. Så att, men det är väl så. Det mesta kommer igen.
Ja.
Så är det. Fast det har nya namn liksom som man kan sälja det.
Men nu måste jag fråga dig en obekväm fråga här. Mm. Så att vi inte bara sitter och myser allihopa.
Men det är så mysigt.
Nu stålsätter jag mig.
Ja, nej, men blir det inte ibland lite speciellt när du jobbar på en stor kvällstidning som Expressen? Att det kan vara liksom rena säljknep, de här, så här blir du smal, ät den här gurken och den här persiljan så går du ner 30 kilo på en timme på löpet. Och sen kommer du med dina seriösa medicingranskningar inuti. Alltså kan du ibland skämmas lite för vad det står några sidor längre fram eller längre bak? Eller i alla fall bli irriterad på det?
Jag brukar ju säga till.
Mm.
Så. Och jag tycker att de grejer jag gör hamnar ju ofta på löpet.
Mm.
Så. Och det ska ha täckning. Det ska vara på riktigt. Mm. Så. Så där tycker jag att det handlar om kunskapsöverföring. Liksom. Och jag kollar ju gärna ifall... Jag ber mina kollegor, har ni några frågor så får ni hemskt gärna mejla mig ifall ni undrar något över...
Men snacka för tidningsbilagerubriker av den här till exempel. Så äter smala kvinnor, som det har varit flera gånger. Och så visar sig, jag dricker lite ljummet vatten, säger den här modellen. Ja, men det är väl inte okej?
Det låter ju helt knasigt. Däremot så vet jag att jag själv har, tror jag, skrivit så äter smala kvinnor någon gång utifrån vetenskap.
Mm.
Alltså vad man vet om vad människor som håller sin vikt gör.
Mm.
För det finns det forskning på. Vad gör de för att hålla sin vikt? Ja, men då har de vissa liksom beteenden som vi andra kanske inte har då i lika hög utsträckning. Så att,
men det är ju tragiskt att intervjua så ätstörda kändisar som man vet att de äter bara inte.
Men det är ju rysligt, men då tycker jag att det finns ganska, alltså, de här alltså, hemska bilder i veckopress och liksom hur titta vad smal hon är, eller ännu värre, titta vad tjocka de har blivit. Ja. Det tycker jag är väldigt illa om.
Men gör inte så alltså, många kvällstidningar gör vi så också. Expressen har ju också massa sådana grejer på nyhetssidor och på sajten att här är hon och titta här är hon i sin baddräkt. Och...
Båda kvällstidningarna är riktigt dåliga på
absolut.
Det.
Ja. Men nu
titta
så
här
är
celluliterna.
Ja. Med lite så här baby bump alert och så är det bara liksom... nej.
Så är det bara någon som har ätit den där mörka chokladen lite grann och har ut
i magen. Jag såg häromdagen så...
Jag brukar ju försöka ta strid när jag tycker att någonting är... när jag tycker att någonting är fel eller det här håller inte eller vad det här för källa.
Fan vad härligt att höra.
Så brukar jag prata med våra redaktörer och säga att kan vi inte titta på det här?
Mm.
Och jag tycker att jag blir lyssnad på faktiskt.
Fantastiskt.
Och det tycker jag känns skönt.
Och
jag
sluta inte på Expressen. Sluta aldrig där.
Ta över Expressen.
Ja. Nej, men det går ju att göra bra journalistik, bra hälsojournalistik och bra löpsedlar på riktig vetenskap.
Ja.
Det går ju.
För det är ju intressant.
Ja, och det händer ju jättemycket spännande i forskningen som det går att göra väldigt säljande saker av. Mm. Så att det gäller bara att ha lite urval när man nyhetstrålar.
Mm.
Jag såg häromdagen att tidningen Metro har ju en digital avdelning, det finns kanske i print också, som heter Metro Mode, alltså en modebilaga, och att de i anslutning till Metro Mode ska starta Metro Hälsa. Och jag tyckte det så här, användandet av ordet hälsa var så konstigt, för det var ju mycket så här cleansing grejer och så här, ja. Mycket skit. Och då var det en av mina följare, en journalist som påpekade, men när Metros hälsogrejer brukar liksom i samma nummer ofta liksom så här avslöjas av Metros hälsogranskare.
Så det är så här, viralgranskarna.
Och man bara så här, fan vad deppigt att de kan kapa det liksom ordet och så här, lägger det i så här moderbilagan och att så här, här är recept på en nice smoothie liksom. Ja. Som inte tar det på större allvar, det är just.
Livsstilifieringen av hälsa.
Ja, men jag skulle ju hemskt gärna se att det faktiskt fanns fler medicinjournalister och inte färre på tidningarna, för att jag tycker att den här utvecklingen som man ser av liksom det här mer glamourhälsa med juicer och liksom träna bort ditt magfett bla bla bla, att det är bara det som får utrymme. Och då springer man ju bara liksom marknadskrafternas ärenden. Så det är synd. Jag önskar fler redaktioner skulle göra som Expressen faktiskt och satsa på att ha en medicinreporter. Expressen har haft det jättemånga år även innan mig. Och jag skulle vilja att fler redaktioner gjorde så. Att man hade satsat på specialreportrar.
Jag håller helt med.
Vi håller helt med, för vi är alla eniga som vanligt.
Som vanligt. Så,
nej, inte riktigt.
Anna, tusen tack för att du ville komma och gästa vår podd.
Tack så mycket.
Det var så intressant. Du som lyssnar, om du vill risa rosa oss i sociala medier så använder du taggen AB-podd. Lisa, du tycker inte man ska...
Nej, jag bara, inte risa oss.
Nej, men frågor, fanmail och så vidare, använd AB-podd eller skicka mail till oss. Har vi någonting att tillägga?
Tipsa gärna om fler gäster, hörni. Ja. Tipsa gärna om fler kvinnliga gäster som ni tycker är värdiga av alla fina journalistpriser, så tar vi hit dem.
Och tipsa gärna ifall det finns några särskilda medicin- och hälsogranskningar ni vill se, så mailar man mig på anna.basen@expressen.se.
Ja!
Jag har redan några som jag ska...
Du har det?
Ja. Men det är så mycket liksom...
Ja. Ut och prova kopplings först.
Men jag är ju så här, å ena sidan så här, är det så här, journalisten i mig vill verkligen så här, avslöja de där grejerna. Men sen är det också så här, jag vill prova också.
Ja, men prova kan man göra också.
Tänk så funkar det för
vi
mig.
Kan inte vi få vara den här försökskaninen någon gång? Vi kan gå och göra lite olika behandlingar.
Jag kan skicka ut er så får ni vara liksom vallraffande försökskaniner.
Ja. Absolut. Gud vad kul! Ja. Vi gör det någon gång till podden på riktigt. Det blir bra.
Tack för att du lyssnar. Hej då.
Hej då.
Hej då.